Herre, jag tackar dig för att du är våran Gud. Jag tackar dig för att vi kan få lyfta ditt namn högt. Och jag tackar dig, Herre, för att du kan tala till oss. Och Herre, jag ber dig just nu att vi bara ska få öppna våra hjärtan för det du vill göra den här stunden. Herre, jag ber dig att din vilja ska få ske i våra liv, i våran församling och i våran stad. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Ni har redan hört att Linnea har berättat att vi är mitt i våran serie om hela evangeliet. Dagens rubrik är Habakuk. En del av er kanske har läst, andra inte. Men jag tänker att Habakuk kan sammanfattas egentligen i ett enda ord eller i en enda fråga. Och det är frågan, varför? Och om du nu undrar, vad har hänt med Pernillas PowerPoint? Så är det helt i sin ordning. Om du sitter där och känner så här, jag vet precis hur en PowerPoint brukar se ut i den här kyrkan, då kan du sitta på vänster sida av bilden, för där är den svenska delen. Men om du sitter här och har översättning via hörlurar, så kommer den engelska texten att komma upp på den högra delen av bilden. Ja, lite för att göra det tillgängligt. Jag provar lite grann, får vi se hur det går. Jag har under mina år som pastor och kanske innan dess också mött väldigt många människor med frågan, varför? Varför händer det här? Varför blev det så här? Och ganska ofta så kanske man kan känna så här, varför Gud? Varför? Och du kanske sitter här idag och befinner dig just i en sån varför-situation. Jag kan inte ens räkna alla de gångerna då jag har vänt mig till Gud med den frågan. Och vissa gånger kommer man ju ihåg lite extra. I sommar så kommer det att vara 6 år sedan som jag tror att jag var mitt livs största hittills varför-situation. En sån situation som jag fortfarande så här, kan spola tillbaka tiden. Jag kan se det framför mig, jag kan till och med återuppleva händelsen. Jag hade precis kommit ut ifrån sjukhuset i Skövde och satt mig i min bil. Jag var gravid i 4:e månaden och jag hade precis fått veta att barnet i min mage hade ett hjärta som inte längre slog. Och när jag var där inne på undersökningen och fick se den här bilden och läkarna förklarade för mig att det här kommer att sluta så här nu, så höll jag ihop ganska bra. Jag tror jag var i någon sorts chocktillstånd. Men när jag kom ut i min bil, då var det som att det bara brast. Tårarna rann. Och jag vet inte hur länge jag satt där innan jag kunde köra den här kvarten hem igen. Och det enda jag kunde säga till Gud var, varför hände det här? Varför behövde det bli så här? Det händer så mycket meningslöst. Människor får stå ut med så onödigt mycket motgång. Det finns så gott om situationer som leder oss till den här frågan, varför? Och samma ofattbara känsla av hopplöshet möter vi hos dagens profet. Det är faktiskt en av de sakerna som särskiljer Habakuk från många av de andra profeterna. Och den stora delen av dagens predikan kommer att bottna i den där känslan i Habakuks inre resa och kamp. Hans varför och vart det tar honom. Men innan vi kliver in i Habakuks varför så ska vi börja med att kolla lite på vem han var, vart han verkade och vilket budskap det var han faktiskt fick leverera. Den här lilla historielektionen vi brukar ha med. Så, när kan vi placera Habakuk tidsmässigt? Ja, 600-talet är en ganska kvalificerad gissning. Förra året fick vi höra att man inte visste alls, eller förra söndagen fick vi höra att vi inte visste alls med Joel. Det var liksom sådär, det kan vara när som helst. Habakuk är man ändå hyfsat säker på att det är senare delen av 600-talet. Utifrån det han skriver, händelser han nämner, så brukar man peta in texten mellan Nineves fall år 612 och Babyloniens liksom start på att kliva in i landet 605. Så där någonstans är liksom den kvalificerade gissningen. Det gör honom ganska samtida med Jeremia och Sefania. Han skriver till Juda, alltså sydriket, den lila delen på kartan. Jörgen hade en liten historielektion om rikets delning första söndagen. Missade du det så kan du ju lyssna igen den vägen. Och det är en tid då folket vänder sig bort ifrån Gud. Man vänder sig till avgudar, man skändar templet, man hånar profeter, man lyssnar inte till dem. Och mycket orättvisa och ondska präglar tillvaron. Vem är då Habakuk? Ja, det vet vi inte så mycket om. Alltså han heter Habakuk, så mycket vet vi. Han nämns ingen annanstans i Bibeln. Han nämner ingenting om vem han är, vart han kommer ifrån eller vem han hör ihop med. Så det får vi lämna lite grann. Bara så. Och han får ju då helt enkelt, om vi tänker hur, han får en uppenbarelse från Gud om att Gud ska straffa ondskan. Kaldéerna från Babylon ska kliva in och bara ta över landet, straffa ondskan och de i sin tur sen ska falla. Och vi har ju lyxen att kunna gå händelserna i förväg och se att så blev det. Babylon kliver in och liksom på något sätt gör slut på sydriket. Och Babylon i sin tur faller lite senare. Så det är sådär lite historielektionen. Men han målar ju också upp en bild där han liksom kliver in i dialog med Gud. Där han samtalar, där han ställer sitt varför. Och den blir den här resan som vi kan följa i det som händer i Habakuk. Och Jörgen sa på vår teamsamling i tisdags att allting blir bättre om man delar upp det i tre. Så Habakuk har tre kapitel och jag tänkte att vad är jag för pastor om det inte blir tre punkter idag då helt enkelt. Min första punkt är att tron prövas. Habakuks fråga varför bottnar ur ett jag har svårt att se någonting här Gud. Och vi ska kliva rakt in i texten ifrån det första kapitlet och så den andra versen. Där det står, Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska och hur kan du själv se på sånt elände? Fördärv och våld är inför mig. Det uppstår tvister och gräl. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten förvrängs. Jag kan riktigt höra Habakuks förtvivlan här. Varför Gud gör du ingenting åt all ondska? Hur står du ut? Jag står inte ens ut. Och i det här, i den här frågeställningen så tycker jag att det finns någonting att lära sig. Habakuk visar på ett sätt att närma sig Gud när man har stora frågor. Du vet, det är inte oandligt att komma med sina frågor till Gud. Det är inte oandligt att komma med sitt varför till Gud. Habakuk var profet och han kunde uppenbarligen vråla ut sitt varför. och säga: varför Gud är det så här? Här är min själs förtvivlan. Gud, vad ska du svara? Ditt varför får plats här. Det får plats vid Jesu kors och det får plats hos Gud. Och livet är fullt med händelser som orsakar frågan varför. Och Gud tål ditt varför. Kyrkan tål att du inte är bombsäker, att du inte är helt hel. Ibland får vi för oss att kyrkan är det stället dit man ska komma och vara en duktig kristen. Dit vi ska komma när allting är på plats. Men hade det varit så, då hade ju kyrkan varit tom. Att det bara var för de perfekt kristna. För kyrkan är en plats för människor som längtar efter Gud. Som sträcker sig efter Gud, som behöver mer av Gud i sitt liv. Jesus säger ju till och med vid ett tillfälle när han hänger med folk som inte passar in i den religiösa bilden. Så svarar han att men det är ju inte de sjuka, eller det är inte de friska som behöver läkare. Det är de sjuka. Det är liksom inte så att det måste se ut på ett visst sätt. Jesus, han på något sätt vill kliva in i varje människas situation. Han vill kliva in i ditt varför. Och om du är en sån människa som tänker att nej, men när jag mår så här idag så kan jag inte gå till kyrkan. Eller när jag känner så här så får jag nog avvakta lite tills det liksom har ordnat sig igen. Då skulle jag vilja be dig att tänka om idag. För Bibeln presenterar en annan bild av vad kyrka och tro är. Och jag tror faktiskt att det är viktigt vad vi gör av våra varför. Vart de tar oss. Du vet, Guds svar till Habakkuk är att kaldéerna ska straffa judarna. Eller att kaldéerna ska straffa juda, området de är i. De ska kliva in i landet och på något sätt göra slut på orättfärdigheten. Och här, när Gud svarar det här till Habakkuk, så växer det ett ännu större varför i honom. Kaldéerna från Babylon, menar du allvar Gud? De är ännu mer ogudaktiga än ditt eget folk som har vänt sig bort. De är ju ännu värre, det blir ju ännu sämre. Varför ska de få framgång? Hur tänkte du nu? Och när han kommer med sitt andra varför, över att det verkar som att det blir ännu sämre här, då landar det i någon sorts uttryck av en förtröstan och en tro som ännu växer. Vilket är min andra punkt. Alltså tron som finns där, förtröstan på Gud. Okej, det verkar som att det blir ännu värre här nu. Men så läser vi från kapitel 2, vers 1-4. Så står det så här. Jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Herren svarade mig och sa: skriv ner synen och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom, för han kommer helt visst. Han uteblir inte. Se, hans själ är upplåst och oärlig i honom. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Vid Habakkuk, han avslutar sitt varför Gud har du tänkt så här? Och så övergår det i: jag ska stå på min vaktpost. Jag ska ställa mig i tornet. Jag ska se vad Gud kommer att svara. Alltså trots att omständigheterna verkar bli sämre så finns det en orubblig förtröstan på att Gud kommer att säga någonting. Gud kommer att svara. Och trots att frågorna inte har sitt svar så verkar ju tron på något sätt växa i Habakkuk. Och jag tänker att det är en lite spännande och utmanande tanke. Att låta tron få växa även när mörkret trycker på. Vet, vågar jag göra en Habakuk när livet ger mig örfilar? Vågar jag ställa mig på min vaktpost och vara säker på att Gud kommer att tala? Gud kommer att säga någonting. Och när Gud väl svarar så säger han så här: skriv ner synen, Habakuk. Du vet, det finns någonting som är nerskrivet. Det finns någonting som är bergfast. Det finns någonting som går helt bortom våra situationer och omständigheter. Han heter Gud. Han är densamme igår, idag och i evighet. Och det finns en ton i Habakuks bok som pekar på Guds suveränitet. På Guds storhet. För Gud, han är inte passiv. Han har inte glömt. Han sover inte. Han kommer att svara. Han är Gud, skaparen av universum. Han håller skapelsen i sin hand. Och det är lite som att det finns ett perspektiv som vi såg i Joel förra veckan. Där han pekar på Herrens dag. Det kommer en dag, segern är vunnen. Det kommer en dag då all ondska ska få sitt slut. Och även om jag inte ser det här och nu, så säger Bibeln, det finns någonting som är nedskrivet. Segern är vunnen. Och så får vi också med oss kanske den mest citerade raden ifrån Habakuk i Nya testamentet. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Paulus citerar de här raderna både i Romarbrevet och i Galaterbrevet. Och även Hebreerbrevets författare plockar upp samma rad. Och i Hebreerbrevet så läser vi den här raden i kapitel 10 i slutet. Och 10 kommer ju alltid före 11. Och för dig som är lite halvvan bibelläsare så vet du att Hebreerbrevet 11 brukar kallas för trons kapitel. Trons kapitel börjar med raderna: tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Och att leva av tro, även när mitt varför inte har hittat sitt därför, det handlar om att jag vet någonting som går bortom det som jag ser här och nu. Att hitta tron som är förankrad bortom mina omständigheter. Bortom det som jag inte förstår och inte kan förklara. Och det är ett återkommande tema i Bibeln. Det är inte Habakuk ensam om. Och jag tror att det är en jätteviktig grej. Habakuk ställer sig på muren. Han spanar. Han söker Guds tilltal och han vet att Gud kommer att svara. Han vet inte hur, han vet inte när, han vet inte på vilket sätt, men han är helt bergfast i att Gud kommer att tala. Och när vi sen kliver in i kapitel 3 så kommer vi in i det där med trons triumf. Och nu kanske du sitter och tänker, jag har läst Habakuk, jag tyckte inte att det var så mycket triumf, Pernilla. Jag fattar inte vart den här rubriken kommer ifrån. Då hoppas jag att du fortsätter att hänga med mig och att du håller med sen när vi är färdiga. Vi börjar att läsa från kapitel 3 och från vers 17. Där det står, fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Och livträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna. Och ingen boskap finns i stallen. Känner ni triumfen? Det känns ju mest bara mörkt. Av det vi läser så kan vi förstå att ingenting av det yttre har förändrats. Det är mörkt. Och sen så läser vi från vers 18 där Habakuk skriver då: men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Ingenting har ändrats i omständigheterna, men Gud har inte heller ändrats. Du vet, det finns en tro som kan få triumfera genom mitt varför. Genom det som jag inte förstår. Genom det som jag inte har något svar på. Och jag började med att berätta om ett av mina stora varför den här söndagen. Om ett barn som jag hade längtat efter som jag aldrig fick träffa. Och enligt läkarna så skulle det här ha sitt naturliga slut med att kroppen tar hand om resten. Och det blev inte så. Min kropp var inte alls redo uppenbarligen att ge upp det där barnet. Det slutade med att jag blev akut intagen på sjukhuset. Och på akuten så dyker det upp andra akuta patienter som prioriterades högre än mig på operationsbordet. Och det slutade med att mitt läge blev så akut att läkarna dividerade om ifall jag behövde en blodtransfusion eller inte. För jag hade förlorat så fruktansvärt mycket blod. Och mitt i natten så kör de ner mig till operationen. De gör det de ska. Och när jag vaknar upp på uppvaket så känner jag mig helt tom. Och vid min säng så dyker det upp en undersköterska som drar fram en stol, som sätter sig ner, som börjar prata lite med mig. Och av en händelse så råkar hon berätta att hon är kristen. Och det samtalet vi hade den natten, och vi fick be tillsammans den natten, det ändrade inte mina omständigheter speciellt mycket. Men mitt i det som var min tomhet och ett av mitt livs största sorger så vaknade en tacksamhet att Gud är med. Den där natten så kunde jag säga tack till Gud för att jag kände att han visade sin omsorg. Jag kunde hitta mitt halleluja, mitt i det som var mitt livs största sorg. Och det är samma sak jag tycker att jag ser i Habakuks ord. Du vet, fikonträdet blomstrar inte, det blir ingen skörd, boskapen har försvunnit. Det är elände och mörker, men jag vill jubla i min frälsningsgud. Det finns ett halleluja någonstans. Det går alltid att hitta ett halleluja. Vet, Jesus har redan vunnit. Ondskan är redan utdömd. Även om inte du ser det just nu. Vi kommer inte få se den segern till fullo förrän vi är i himlen. Men segern är vunnen. Priset är betalt. Ondskan är på förhand utdömd. Det betyder inte att du måste vara glad över det som är mörkt i tillvaron. Det är inte det jag säger. Att du måste glädjas åt dina jobbigheter. Det behöver du inte göra. Men en sak vet jag, det är att det finns hopp i mörkret. Jag vet att Jesus finns där. Jag vet att Gud inte lämnar oss för att livet blir mörkt. Ibland så är vi däremot bra på att dra oss bort ifrån Gud när vårat varför gör sig påmint. I Nya testamentet hittar vi en sån händelse där Jesus har gått runt och botat sjuka, väckt upp döda, gjort ett matunder som har mättat flera tusen människor. Skaran av folk som följer Jesus har ökat dramatiskt. Det är ju inte så konstigt, för han gör ju riktigt läckra grejer. Och vad gör Jesus då? Jo, mitt i den där framgångssagan så håller han en av sina mest obegripliga predikningar någonsin. Han säger, den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Yes, eller? Alltså vänta lite nu, nu börjar folk reagera här. Alltså vi köper att han väcker upp döda, det är trevligt. Och vi köper att sjuka människor blir friska, vi köper att vi får mat utan att vi behöver göra någonting. Men alltså Jesus, när du säger att jag ska äta upp din kropp och dricka ditt blod, då är det lite, det blir lite äckligt till och med. Det är inte riktigt, nu börjar jag fundera på om du verkligen har alla hästar hemma. Och när vi kliver in i texten i Johannes 6 så står det så här. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12, inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Det var inte så att lärjungarna fattade vad Jesus sa när han pratade om att de skulle dricka hans blod och äta hans kropp. Jag tror att de stod där med ett stort varför inför Jesus och bara, alltså det här förstår vi inte, Jesus. Vi tycker också att det är lite konstigt och det känns lite obehagligt här. Men någonting har jag förstått och det är att du är Gud och det trumfar mitt varför. Du är den helige och jag ser inget annat alternativ än att följa trots att jag har frågetecken. Det finns inget annat alternativ på min karta än att gå med dig för jag har fattat vem du är. Vet, tryggheten grundar sig på vetskapen om vem Gud är. Insikten om Gud kan trumfa ditt varför. Det tar inte bort ditt varför. Men du kan få hitta en trygghet som gör att du kan få bottna i Gud på ett helt annat sätt. Och jag tror att det är lite så att oavsett vart vi befinner oss så kommer vi att antingen möta, ibland stå i, ibland möta andra som har stora varför. Då finns det något oerhört viktigt i att veta vem det är vi tror på. Skaparen av universum. Herrars herre, kungars kung. Han som klev ner hit till den här jorden. Han klädde av sig lite av sin gudomlighet för han längtade så mycket efter en relation med en mänsklighet. Att han valde att gå ner och bära priset för våra misstag. För att återupprätta den där relationen som han så gärna vill ha. Och när han hängde på det där korset och dog och uppstod så beskriver Bibeln att han vann segern över ondskan en gång för alla. Den segern är vunnen. Ondskan är utdömd. Och idag tror jag att du kan få ett tillfälle att få sjunga ditt halleluja oavsett hur livet ser ut. Du kan få lyfta Gud för den han är oavsett om du är här och är glad. Oavsett om du är här och har sorg. Oavsett om du är mitt i en kamp eller vad ditt liv just nu bjuder på. Så finns det anledning att prisa honom för den som han är. Och om det är så att du inte riktigt har förstått och fattat hur det går ihop, du kanske inte ens har valt att sätta din tro till Jesus än, då kan du få göra det idag. Du kan få komma till en av våra förebedjare och säga, men jag vill ha den där säkerheten, jag vill ha den där tryggheten, jag vill ha en Gud som är med. Då kan du få berätta det för dem så kan de få be en frälsningsbön med dig den här dagen. Och framför allt till dig som känner att livet det trycker på. Livet är tungt. så kan du få komma till en förebedjare och bara bjuda in Gud att få vara med mitt i ditt varför. Att du får uttrycka: Gud, jag behöver dig just nu. Jag går under om inte du bär och är med. För det har han lovat att han ska göra. Så låt det här få bli en söndag då du väljer att låta vissheten om vem Gud är triumfera över de omständigheter som råder. Lovsångsteamet kan komma fram, förebedjare kan komma fram och vi kan ställa oss upp och bara be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är Gud i alla livets situationer. Jag tackar dig för att du är Gud mitt i våra omständigheter. Och jag tackar dig för att trots att du är allsmäktig, att du är stor, att du har allting i din hand, så bryr du dig om en liten människa som jag. Jag tackar dig för att du väljer att kliva in och frälsa. Att du väljer att kliva in och möta. Att du väljer att kliva in och tala till människor. För att du älskar oss. Herre, kom med din kärlek, kom med din omsorg, kom med din ledning till oss den här dagen. Låt din vilja få ske, Herre, vi ber i våra liv.